Mitt i den stekheta sommaren så ringde vi upp författarna till Fula tjejer. Johanna Lindbäck, Sara Olsson och Elisa Bjärbo för ett samtal om dels boken men också såklart, gott folk, ett gäng härliga boktips. Så här lät det.
Preparing to record the meeting.
Åh gud.
Nu är inspelningen igång, gott folk. Alltså, kära ni, vad trevligt att jag säger.
Ja, det samma.
Om och med så kan vi se varandra. Hur mår ni?
Mår bra, jag är varm.
Ja, fan. Det är helt hävligt. Jag sitter i en sorts filtfåtölj inne i vår liksom, nya läshörna. Och den är varm och god. Så, det är bara så att härda i mig.
Mysigt.
Lite för litteraturen. Ja. Alltså jag tänker ju så här, att vi kan väl börja med att berätta att ni har skrivit en satans förträfflig bok som heter Fula tjejer. Som var lätt den bästa boken jag läste förra året.
Oj, vad roligt.
Den var topp ett, jag tyckte att den var astounding.
Berätta mer.
Ja, alltså det, jag,
nej, jag kämpade.
Jag kan säga så här. Jag såg så här, nu kommer Johanna, Lisa och Sara skriva en bok tillsammans. Då tänkte jag, är universum redo för det här? Det upptäckte jag, det var universum. Universum tog emot liksom det här med öppna armar, i alla fall jag gjorde det och alla andra som jag tipsat den här boken om. Var liksom, ja, enastående.
Wow. Fan,
hur pass nöjda är ni själva med den här boken? Vi är ganska nöjda.
Nej, men vi är nöjda. Alltså, jag tycker faktiskt, för annars när man skriver böcker är det ofta att man har, när man börjar boken så tänker man, den ska bli så här, det ska vara den här känslan. Och sen får man ju alltid kompromissa, det blir ju aldrig som man har tänkt, utan det blir sämre.
Ja.
Alltid. Men med den här tycker jag ändå att det har varit ganska mycket, det blev ungefär som jag hade tänkt. Jag måste säga, jag är nöjd, men liksom, det är väldigt klart att jag är nöjd. Jag är nöjd med mina tidigare böcker också, men det känns som att målet och slutresultatet är ganska lika.
Ja. Men och är det inte också för jag tycker när man liksom, man är så inne i den där boken när man skriver den. Så när man väl håller den i handen och är klar, så är det så himla förknippat med processen bakom.
Mm.
Och det är ju enorm skillnad på att skriva själv och skriva tillsammans. Där den här processen har haft väldigt liten del ångest jämfört med mina andra skrivprocesser. Det tror jag så också liksom, att man, att det är en del av det där att, jo, men den här är jag nöjd med.
Men det, ja, precis, för det blir också så geggigt på något vis. Eller är det svårt att ha någon slags distans till böcker som man skriver bara själv, tycker jag? Att det är så här, svårt att säga efterhand, så här, blev den här bra eller blev den dålig? Men nu är det som att jag kan säga hur den här boken blev, för att Sara och Johanna har varit med också. Och liksom, då har man en annan distans, tycker jag.
Precis. Så, nu kommer min kollega Emily in här.
Hej Emily.
Hej. Ser ni mig?
Ja.
Martin, ska jag komma in med alla grejerna nu? Jag har packat ihop.
Ja, det är bra.
Ja, då gör jag det. Jag kommer sen igen. Hej.
Hej. Det här kommer bli ett välsynligt poddavsnitt. Jag har packat ihop alla grejerna. Men det kan bli intressant och roligt just av den anledningen. Dubbelt roligt. Jag kan ju förstå det. Just det här att man jobbar tre. Man pushar varandra. Och liksom blir man mer självkritisk, tycker ni, när man vet att nu kommer liksom två andra riktigt vassa författare att titta och granska det här. Eller är det bara en positiv grej att skriva ihop?
Alltså, mindre självkritisk först, för att man har en deadline. Och då, alltså verkligen mindre självkritisk, för att när jag skriver själv kan jag hålla på och pilla med ett kapitel i 3 veckor. Alltså verkligen inte en underdrift, i 3 månader kan jag hålla på med ett kapitel. Speciellt
3 veckor ingenting.
3 veckor ingenting i min värld.
Ja.
Och här har vi alltid haft Vi har ju satt upp deadlines, att vi har liksom bestämt att det här datumet ska vi vara på det här stället i boken. Mm. Och då vill man ju inte sinka de andra. Så då har det mer varit den här andan, ja men det här är inte perfekt, men nu får jag langa in det, för annars så blir vi försenade. Det här går att fixa sen. Mm. Det har varit väldigt skönt.
Fast det är ju liksom också en tillit som vi har byggt upp under tiden vi har lärt oss att skriva ihop. Att det var ju rätt nervöst när vi skulle langa in de allra första kapitlen på Fula tjejer, när vi liksom inte egentligen visste om vi skulle kunna jobba ihop eller hur mycket vi skulle granska varandras kapitel eller hur taskiga ni andra skulle vara när ni gav feedback på det man hade skrivit. Så nu tycker jag att det känns alls nervöst längre, men jag gjorde ju det i början.
Mm. Ja, jag tycker att man liksom har någonstans lärt sig, eller jag i alla fall, att ni är ju aldrig så kritiska och taskiga mot det jag har skrivit som jag är själv.
Nej. Mm. Nej, verkligen. Det är ju snarare så att man får mer pepp. Alltså man langar in någonting som man själv tycker är ganska kast, och sen så är det ändå så att ni har fnissat åt någonting eller tycker att något är bra, så då blir man ju peppad. Liksom.
Mm. Ja, fantastiskt. Jag tänker ju så här att vi måste ju berätta lite grann vad boken handlar om.
Ja.
Det gör ju ni så mycket bättre än vad jag kan göra. Berätta.
Ja, jag kan berätta då. Då är det Fula tjejer är en deckare kan man väl säga, som utspelar sig i högstadiemiljö i Gnesta, som är då ett ganska litet ställe som ligger liksom 6 mil söder om Växjö, där det finns här en högstadieskola.
Växjö? Stockholm?
Stockholm. Ändå bra att ni är
med. Spontant tänkte jag så här, Gnesta.
Ja,
det låter väldigt småländskt.
Ja, skulle kunna vara. Nej, men det var i Stockholm då. Det var sant. Och där finns det då en högstadieskola som heter Frejaskolan. Det finns det även i verkligheten, men i den här boken då så har vi hittat på en historia som är att det är någon på den här skolan som har startat ett anonymt Instagramkonto som heter just Fula tjejer. Där hon eller han lägger ut så här osmickrande bilder på tjejerna, på skolan blir det till slut, och skriver skittaskiga bildtexter. Så då är det liksom 3 huvudpersoner i en av 8:orna som till slut av olika anledningar verkligen lackar ur och bestämmer sig för att ta reda på vem det är som ligger bakom det här kontot. Så det är ju det boken handlar om. Så här, vem är det som driver kontot? Hur ska vi sätta dit den här personen? Och hur ska vi liksom komma fram till vem det är och få stopp på det här?
Exakt. Mm. Och det blir ju ganska rafflande, får man ju säga. Jag gillade just den här spänningsdelen väldigt mycket. Och just att de är 3 väldigt omaka klasskompisar som inte umgås speciellt mycket alls innan. Och hur man ändå får ihop det här, att ja, men en gemensam kamp kan sammanföra människor på det mest häpnadsväckande sätt. Absolut. Mm. Det jag undrar lite grann, det är, jag gillar ju det här med karaktärsskrivning och så vidare. Jag undrar lite grann hur ni tänkte när ni skapade de här karaktärerna.
Sara,
ska jag börja? Var ska jag börja? Jo, men jag tror att vi alla 3 är ganska vana vid att börja historien med just karaktären och har kanske mer under skrivprocessen jobbat väldigt mycket med att i boken utveckla karaktärerna. Och här ville vi ha den här spänningshistorien snarare som drivkraften framåt. Så att vi började ju i en annan ände. Och sen bestämde vi ganska tidigt att vi skulle skriva varsin karaktär. Så då visste vi att vi behövde 3 personer. Vi behövde skapa de här karaktärerna så att de är tillräckligt olika för att vi överhuvudtaget inte så här, ska gå och läsa boken utan att bli helt förvirrad av så här, men vad vill den här personen, och liksom, att det inte ska krocka. Så att då bestämde vi tillsammans lite så här kort. Ja, men vi ska ha en tjej som är populär och som är så här, tror att hon aldrig ska hamna på Fula tjejer-kontot.
Mm.
Och så bestämde vi att vi skulle ha någon som var nyinflyttad, tror jag var en sån sak som vi sa ganska tidigt. Och sen någon som vi från början sa skulle vara en blyg person.
Mm.
Och sen så paxade vi varsin karaktär. Jag paxade snabbt. den som var populär. Och så fick vi liksom i hemläxa att fundera mer på de där karaktärerna och ge dem namn och sådär. Och så ja, nästa gång vi träffades så presenterade man det lite grann. Så det var liksom grunden. Och sen så har det ju under skrivandets gång så har vi märkt att så här, men här behöver vi dra isär de här karaktärerna lite mer. Och då har vi fått skriva om, eller här blir det otydligt, eller den här karaktären kanske behöver någonting mer för att bli mer sympatisk till exempel. Och sådär. Så, ja.
Ja.
Hjälp mig om jag glömmer någonting. Det är så, ja, lite länge sedan. Man bara,
ja. Ja. Vi pratade om dem lite som att vi ville skapa ett superhjältegäng. De är ju verkligen inga superhjältar, utan de är ju så här helt vanliga högstadietjejer som är ganska klantiga när de ska lösa det här. Eller halvklantiga i alla fall på sina håll när de ska lösa det här brottet. Men vi tänkte ändå på dem som att så här, de ska vara som en superhjältetrio. Om man tänker sig en superhjältefilm så har de ju alltid så här jättetydliga karaktärsdrag och speciella förmågor då som de kan använda sig av. Mm. Och så ville vi att de här tre skulle vara också, att de skulle liksom vara så olika så att man snabbt kunde tänka att så här, jag är mest som Eleni eller som Tilde eller som Jasmine. Mm. Och att de skulle ha då olika styrkor eller liksom egenskaper som gjorde att de... som de kunde använda sig av när de samarbetade sen.
Ja.
Mm. Och det är ju, det tycker jag har varit lite svårt ibland, för man har ju liksom lite grann så att tvingat göra karaktärerna kanske lite plattare än man kan göra när man skriver själv i vanliga fall och kanske ha en huvudkaraktär eller max två.
Mm.
Då finns det ett utrymme, men här behöver de, får de inte riktigt lika mycket utrymme, och det kan ju ibland vara lite frustrerande att bara, jaha, nu fick inte Jasmine ha så himla mycket kärlekskänslor, för det fanns inte utrymme.
Men jag tycker så här, den är ganska liksom behändig i tjocklek, och så kanske ni kunde spara liksom lite grann till de två efterföljande böckerna också, att ni visste att det kommer mer chans att utveckla de här personerna. De efterföljande två, för det kommer ju två böcker till.
Ja, precis.
Ja.
Ja, så har vi ju verkligen tänkt att det ska vara som en båge genom hela trilogin. Att så här börjar den här personen och här slutar den här personen när tredje boken är slut. Så vi har ju verkligen kunnat spara.
Men spara det, det jag undrar lite grann, de går i åttan i första boken. Mm. Kommer de gå i nian i nästa?
Nej.
De
går i åttan i tiden.
De går åtta hela tiden.
Mm.
Så de är som knattarna, de åldras aldrig.
Exakt så.
Det blir egentligen ungefär ett läsår som man får följa dem genom trilogin.
Ja.
Så tiden kommer gå lite långsammare än i verkligheten, men det är rimligt att...
Det kan ju tänka mig att det är ganska kul just det med hur man drar ut på tiden. Att man liksom, det här boken handlar bara om en enda dag. Och så är det James Joyce Ulysses, liksom 800 sidor. Kom igen liksom.
Nej, men det här, det slutar på liksom med skolavslutningen i åttan. Då är det slut. Sista boken.
Ja.
Mm.
Fantastiskt. Vad är det just med årskurs 8 som ni känner är så viktigt att det som går i 8? För jag tyckte att det var liksom 8, det var så,
det är
ett tungt år liksom, du är i mitten av det, ska tröska igenom det.
Den är värst. Alltså det är den värsta årskursen.
Ja, det är det.
Nej, men att vi tog 8 var väl att vi kanske lite, nu kommer jag inte ihåg exakt hur vi resonerade, men om man går i nian är man ju, har man som blicken framåt ganska mycket, att man siktar på gymnasiet. Ja. Och sjuan är man fortfarande väldigt liten, så då kände vi, då är det bara så inte troligt att vissa saker kommer att hända, för att man är inte där än. Men åttan, då är man där och man är ändå väldigt mycket på högstadiet och man måste som genomlida hela. Det är mycket kvar.
Ja, det är det.
Men det var ju, det finns ju en poäng med det här med att åttan är värst. Vi ville ju typ skriva om det värsta på högstadiet. Alltså vi listade ju liksom det, våra största störmoment liksom i orättvisor i högstadiemiljö.
Mm. Ja.
Och så ville vi ju skriva en bok om det. Så det är ju inte en slump heller att vi har valt den värsta perioden, för att vi ville få vara där och grotta lite, tror jag.
Mm.
Ja, exakt.
Mm.
kan ni eller vågar ni berätta någonting om nästa del?
För jag är ju...
Ja.
Nu får du börja, Johanna.
Ja, men nästa del, då är det... Nu håller jag precis, jag har skrivit kapitel de senaste dagarna på den sista delen, så jag är så himla inne i den sista delen nu. Men andra delen, då börjar det med att det är sista dagen eller kvällen på jullovet. Mm. Och då brinner sporthallen i Gnesta ner. Mm. Och det här är ju en jättestor händelse i hela samhället. Alla är ju där och tittar och traumatiserade och folk är chockade och bara så här, vad har hänt? Är det någon där inne? Håller någon på att skadas? Alla är liksom väldigt tagna av det här. Och den här sporthallen ligger precis bredvid skolan. Så att men skolan klarar sig, men sporthallen brinner ner. Mm. Och sen börjar ju skolan då bara med pyttelite fördröjning. Och då är det ju, har de kanske insett brandkåren att den här branden är anlagd. Och det triggar igång massa... Liksom, alla börjar ju prata om vem har gjort det, varför, har vi ledtrådar? Gud, vad händer mer i tvåan?
Jo, men det skapas ju väldigt mycket rykten.
Ja.
Bland annat ett rykte som riktas mot Eleni, att hon skulle vara pyroman och att hon ligger bakom den här branden. Och det blir liksom... drivkraften för den här trion att återigen ta sig an ett fall.
Men just det, också sen är det här att det har ju blivit hårdare mellan killarna och tjejerna, alltså samtalsklimatet, ja, att ja. Sporrat av fula tjejer första boken, så har det nu blivit så här, ja, men det är som mer krig mellan på skolan, och det är också en ganska stor del i bok två, hur det här yttrar sig.
Ja, för tjejerna har ju liksom ändå upptäckt att de har någon slags kraft och röst och en gemenskap där de kan förändra sin ganska jobbiga högstadievardag. Och killarna har upptäckt att de tycker det är pissjobbigt när tjejerna använder den rösten. Så det är ju verkligen så här upptrissat klimat och rykten och skittaskig jargong i klassrummet som de inte står ut med.
Jag tänker så här, när jag har pratat med... Jag pratade med Sara Bergmark Elger en gång, och när hon har skrev Inges Foss-serien bok två där, Eld. Och så, det här är ju ungefär som The Empire Strikes Back. Mycket mörkare och liksom jobbigare och så vidare. Det känns nästan likadant här, att ni har liksom köttat in med ännu värre liksom, grejer.
Lite så är det ju. Alltså, själva brottet är ju mer avancerat på sätt och vis och mer dramatiskt. Och det tror jag är, det är ju intressant att liksom skriva en serie, för att de som läser första delen och fastnar för den vill ha mer, för att uppfatta del två som lika bra som första delen. För att vi ska uppleva som lika spännande, så tror jag man måste fläska på lite mer.
Ja. Jag är absolut för det.
Men det är ju det är svårt. Jag tycker att det är en jättesvår balans. Just liksom hur man bygger drama på.
Men det är väldigt roligt att vi har ju förlagt handlingen till Gnesta, som då finns på riktigt, och jag bor ju i Gnesta, så att jag är ju ganska bekant med den här miljön och skolan och så. Men ni andra är ju inte lika bekant, och häromdagen gjorde vi en sån här pressfotografering och gick omkring på Frejaskolan och runt Frejahallen som vi då har liksom tänt eld på i bok nummer två. Ja. Och då var både Johanna och Sara så här: men gud, vad stor den är! Har vi bränt ner hela den här sporthallen? Hur tänkte vi? Det är ju jättetrauma för hela samhället. Ja.
Ja.
Det är som att vi har liksom fläskat på så mycket så att vi inte ens hängt med i svängarna själva nästan.
Ja.
Nej, men det känns lite som, borde vi gå tillbaka och skriva in att det är mer trauma i samhället, även fast vi har trauma i samhället, men kanske inte nog.
Nej. Jag tänkte vi kanske kan ändra till en lekstuga.
Ja, ändra till en lekstuga. Ja, det hade ju varit något. Men hörni, jag känner lite grann så här att när jag läser just första boken så tänker jag väldigt mycket på det här med systerskap och organisera sig och liksom kämpa mot ett gemensamt mål och kämpa mot saker och ting. Och det för mig lite osökt in på de böckerna som vi ska tipsa lite grann om. Framförallt en tänker jag på. Eller hur?
Jajamän.
Ja. Som är en av de,
ja, ska vi börja jävla ripa av dem?
Ja, jag tänker att vi ska faktiskt göra det.
Då gissar jag. Nu kommer jag visa upp. Gissar att du pratar om den här.
Yes.
Det är då Moxie. Av, ni får hjälpa mig.
Ja, jag har också svårt för namnet.
Mathieu.
Ja, så tycker jag.
Ja. Vad skönt. Det är mitt svåraste. Som jag skrivit den. Och den, om man gillar fula tjejer så är den här den första jag skulle rekommendera för att läsa mer. Inte minst för just systerskapet. Och den här liksom kampviljan och stå upp mot orättvisor. Också i en skolmiljö. Ja. Och det här heter huvudpersonen Vivian. Och hon blir frustrerad och irriterad på de könsstrukturer som är orättvisa och som syns i skolan. Och startar ett fanzin som blir liksom startskottet till en större rörelse där tjejerna samlas och säger ifrån.
Ja. Det är så
jag tycker att
bra.
Det här är så svårt att veta hur mycket man kan säga utan att spoila.
En sak som du kan säga är att det inte är en svensk bok utan att den utspelar sig på ett amerikanskt college, väl?
Precis, och det känner man, det finns ju liksom, man känner ju av en del.
Ja, det är amerikansk high school.
Ja, precis. Det kan man ju känna av, men det var ingenting, jag tycker inte att det stör handlingen, utan jag kände jättemycket så här när jag hade läst den, kände en jättestark kampvilja.
Ja,
kul.
Pratade ju mycket, och liksom, innan vi började skriva fula tjejer så pratade vi om också, jag hade den som en gemensam referens. Och det har nog hänt att de liksom, som har läst båda kan känna det lite, och det har jag uppfattat på ett positivt sätt.
Också i den att det är så himla fint det här, liksom de kollektiva scenerna när de går ihop, det är så fysiskt och tydligt, och det känner vi bara, det här ska vi liksom, den känslan måste vi sno rakt av och försöka få till något sånt här, inte bara att det som slutar med en liten puff att det är någon som känner någonting, utan det ska vara så här kollektiv flashmob-aktig.
Den är så episk bra. Jag har läst den och läst om den och sett filmen och läst om boken en tredje gång. Alltså det är verkligen en sån här definierande bok för mig. Helt oerhört bra är den.
Jag var liksom så lycklig när jag hade läst den så att jag bara sa, ja, men det är ju som att man vill stå med den där knutna näven som är på framsidan av boken. Exakt. Och bara typ vråla när man har läst färdigt boken. Johanna vet, jag brukar referera till hur hon känner när svenska skidlandslaget i damerna går över mållinjen på OS och har vunnit OS-guld.
Så här står och stakar med dem framför TV:n, så gör jag.
Och det är ju också fint för att den binder ju liksom också ihop med en tidigare feministisk rörelse, så att man kan också känna av den där så här rötterna och att man liksom står på generationers axlar och kämpar tillsammans. Plus att det liksom finns det här kreativitetsmomentet med fanzinet som är, det är också en sån sak som jag blir så här
underbart
lycklig av. Det är någon som klipper och klistrar. Jag vill också klippa och klistra.
Och måla på händerna. Ja. Så den detaljen.
Och jag kanske missade sig det, för att hon startar det här fanzinet i smyg. Det är ingen som vet att det är hon som ligger bakom. Och så blir det en stark rörelse. Och det blir man ju också så här, gud, man kan göra. Alltså,
det är underbart.
Ja,
det är det. Ja. Tack så mycket. Vem vill fortsätta?
Jag kan fortsätta. Jag vill, och då, nu kan inte jag vifta med böckerna för jag har inte de här själv, men då vill jag tipsa om en bok som heter Beröringen av Gustav Tegby. Och Martin knyter näven i tv. Jag
älskar den också.
Ja, alltså jag älskar den också. Jag har tipsat om den till 100 personer. Alltså jag ger den till alla tonåringar jag träffar typ, för att jag tycker den är så fruktansvärt. Den är så bra för att den är så sjukt spännande. Man verkligen så här slukar den och bläddrar vidare. Men man skrattar också och får också det här liksom ganska realistiska tonårsskildringen. Och då är det liksom en jag vet inte vad man ska kalla det, kanske thriller med övernaturliga inslag eller något sånt. Mm. Och då handlar den om en tjej som heter Elin som är 16 år och hon har i hela sitt liv levt inspärrad i en liten lägenhet med sin pappa. För att pappan har sagt till henne att de absolut inte kan gå utanför dörren för att hon har fötts med en gåva eller förbannelse som gör att alla som hon nuddar vid blir liksom knutna till henne. Så att om de kommer mer än vad det nu är 30 meter bort från henne sen så faller de bara döda rakt ner på marken. Mm. Så hon kan liksom inte vistas bland folk för då kommer hon att ta död på folk. Mm. Så därför har hon levt inspärrad i den här lägenheten och vet ju liksom ingenting om världen förutom det som hon har läst om eller sett på internet eller så. Eller vad pappan har sagt. Och så börjar liksom boken med att det ringer på dörren och hon fattar att polisen är här för att de har fått nys om att hon sitter inspärrad och ska gripa pappan. Och hon får ju så här fullständig panik för att så här, hon fattar ju att grips pappa nu och åker iväg till polisstationen så kommer ju han att dö för att hon har ju nuddat honom genom sitt liv. Och det är liksom avstampet i boken att hon plötsligt befinner sig ute i världen utan sin pappa och börjar så här tvivla på, har han talat sanning? Är det här sant eller har han bara varit en galen person som har hållit mig inspärrad? Och liksom, vad ska hända nu? Och så blir det liksom... Jag vet inte, det är så mycket som händer. Det är så här, sekter och ond bråd, död och profetior och liksom hångel, kompis. Alltså allt finns i den här boken.
Ja, det är helt, man tyckte att jag började vara så här, det här är ju vrickat, tänkte jag. Och sen bara, nej, det var det inte.
Eller? Ja, den är helt otrolig, men det är liksom, den är gjord med sin säker hand så att man är liksom aldrig så här nervös över att det ska gå... Alltså att han inte kommer ro i land, utan jag bara sitter så här helt tillbaka lutad och läser den och är så otroligt underhållen och jag tycker den är så otroligt bra i dialogen också. Han är helt grym på dialog.
Mm. Så är det.
Ja. Så den är ett svinbra tips för alla som gillar att läsa så här spännande böcker.
Mm. Så är det. Johanna?
Ja, då tar jag Ensamseglarna av Charlotta Lannebo som jag har den inte heller fysisk, men den är också, den är helt ny så att den har kommit precis i sommar. Och då handlar det om en tjej som heter Bianca som går på gymnasiet och hon har, sen hon var liten, varit kompis med en tjej. De har varit bästa vänner. Och då när de här tjejerna var 9 år så blev Bianca förälskad i kompisens storebrorsa som är 11 år äldre. Och hon var ju 9 och han var 11 och det hände ju ingenting då. Men nu när hon är 18 så kommer plötsligt den här brorsan hem. Han har varit utomlands i flera år och de träffas igen. Och då är det liksom bara, boom, nu blossar det upp igen hela den här förälskelsen. Så ett spår i boken är... det här, hon blir kär i den här 11 år äldre killen Jakob. Och det är ju inte helt okomplicerat med att tänka på att de ändå är ganska olika i den åldern om någon är så pass mycket äldre. Men det är också superfint. Och jag tänker att man blir lockad av det här med kärleken. Det är liksom det som är huvudtemat. Men det är också så himla fint med hela hennes vänskap. Hon går på estet, på gymnasiet, hon sjunger i kör. Hon och hennes vänner har maskeradfester och de gör massa saker. Och det är verkligen allt det här. Alltså jag fick sån himla längtan tillbaka till att gå i gymnasiet och vara så här 17-18 år och bara, vad vill jag göra? Men nu vill jag göra det här, då bara gör jag den grejen. Kanske ska jag åka till Paris. Ja, men då planerar jag det med min kompis. Alltså det var så himla härligt och den här känslan. Livet börjar nu. Vad vill jag göra? Och så har jag vänner som jag älskar. Jag bara gör grejer med mina vänner. Det var så himla härligt att läsa den. Mm. Så att jag tänker att kärleksgrejen är det som kommer att dra in folk. Det var det som drog in mig, som gjorde mig nyfiken. Men den verkligt stora behållningen var hela det här. Deras vänskap. Deras liv när de är 18 år och går på estet. Varför fick inte jag gå på estet? Jo, det var för att det knappt fanns. Så att...
Men ändå.
Jag vill gå komvux och gå på estet. Ja, Ensamseglarna av Charlotte Lannenbo.
Jag läste den för ett tag sedan för att du hade tipsat om den. I ett av våra Clubhouse-samtal. Tänkte jag, Johanna gillar den här boken. Det måste vara bra. Och det var den.
Visst var den det?
Alltså, jag tycker just att det här, fastän det är klart förväntad liksom storyline och arken. Så det är så här, ja, men hon kan ju sitt hantverk. Jag är ändå fascinerad av huvudpersonen. Jag vill veta, hur kommer det här att sluta? Och hur reagerar de och så vidare. Så att ja, kolla in den här, gott folk. Den är jättefin.
Och det är som så fina nutidsreferenser också. Att det inte är det här, jag skriver en bok om när jag gick på gymnasiet på 80-talet. Utan det är verkligen nu gymnasiet, nutiden. Ja. Det är också så himla fint gjort.
Ja, det är det. Fantastisk bok. Ja. Och är ni med några till?
Ja.
Det är vårt roligaste.
Kan hålla på två timmar. Den som har med mig böcker, så ni vet ett till.
Nu kommer du göra min kollega Emelie väldigt glad här, för hon älskar den här boken.
Ja, men vi skrev ju lite till varandra, vi tre innan, och då tror jag Johanna var den som sa det är en modern klassiker. Och det är verkligen en modern klassiker. Det är alltså Jäger i solen av Jandy
Nelson.
Nu kan jag plötsligt prata, det är ju lite tråkigt.
Nej.
Och det är ju också amerikansk miljö. Det är väl kanske den största likheten med Moxie. Det här handlar om Noah och Jude som är tvillingar. Och man får följa dem. Det är väldigt så här, skickligt dramaturgiskt uppbyggt där man får. Det är liksom två tidslinjer. Den ena är Jude som är när hon är 16. Och den andra börjar med Noah när han är kanske 13, 13 och ett halvt eller något sånt. Och man förstår, det är liksom som att lösa ett pussel att läsa den här. Man förstår att det hänt något. Att det är liksom för där för två år sedan så var de är ju tvillingar fortfarande. Men de var bästa vänner. Och sen har någonting hänt så att de inte har kontakt. Så får man liksom i två tidslinjer som till slut löser pusslet tillsammans veta på vad som har hänt. Det är otroligt sorgligt och gripande. Men det är samtidigt ganska mycket humor i den. Och det tycker jag att hon överhuvudtaget är väldigt skicklig på. Att så här, skriva om otroligt svåra händelser och otroligt svåra känslor. Men sen så får man liksom alltid lite hjälp att faktiskt skratta lite. Och det gör att man vill och orkar läsa vidare.
Nej, jättebra på att skriva kärlek också. Så att man typ blir kär själv när man läser böckerna. Det är som stora känslor som bara
verkligen. Och här finns det också, nu börjar det kännas nästan som en röd tråd i våra tips. De här båda tvillingarna har ju konstnärstalang och skapar i båda tidslinjerna. Och det är liksom också en så här röd tråd. Som är, ja, det är så snyggt ihopbundet. Vad svårt det är att prata om saker som är riktigt, riktigt bra. Man måste bara säga, läs den. Och det är också så här, finns en del så här, magiskt tänkande. Det är också så här, väldigt svag för. Alltså det är att man så här, ljud kan liksom tänka att om jag gör det här så kommer det här hända. Om jag inte gör det här så kommer det inte hända. Och det kan ju liksom bli väldigt, väldigt för mycket så att det blir liksom sjukligt. Men det är någonting med, för jag tycker att man känner igen sig i det där sättet att tänka, att man liksom, även om man kanske inte tror på det, så vill man ju kunna så här frammana saker, att andra ska göra saker och så vidare. Ja, det är ju fler som gillar den här. Ni får gärna fylla på.
Ja, men jag är också så här ordlös när det gäller den här boken. Jag minns att jag läste ut den och så ville jag så här lägga den under kudden som någon slags så här, men bara ha den nära. Så, men så, inte vet jag. Men jag tycker att den är så här, att jag letar alltid efter läsupplevelser som får mig att känna starka saker. Och den här boken spelar på alla mina känsloknappar. Typ. Jag gråter och skrattar och känner mig kär och liksom vill bli konstnär och allt möjligt. Det är väldigt fint.
Alltså jag har ju skrivit in den i en av mina egna böcker. Jag toppar allt ni säger nu. Ja, för att När jag har använt den i min bok Karta för förälskade och andra vilsna, så är den här boken jätteviktig. Så det är liksom, i min bok finns det också en kille som är konstnärlig, och då målar han motiv härifrån och det funkar som en länk med tjejen. Alltså jag älskar den här boken, den är så underbar. Den är helt, har man läst den så, man glömmer den aldrig. Nej, man kan läsa den varje år och ha lika stor behållning av den.
Och hennes första bok, den här Himlen börjar här, heter väl den?
Mm.
Den är också helt fantastisk. Jag kommer ihåg när jag läste den och jag tipsade den till alla. Och alla kom tillbaka, jag är så kär. Det blir som kära i boken. Mm. Och, ja, vill du bara dela med sig av all kärlek?
Ja, verkligen. Ändå fint. Bra gjort, Jandy Nelson.
Verkligen.
Jag vill tipsa om en bok också som också är ny, som heter Du är min Bobby Jean, av en svensk författare som heter Yrsa Waldén, som är en ung vuxenbok kan man nog säga, och den handlar om en tjej som heter Hedda som precis tar studenten och fyller 19 samtidigt som hennes mamma dör i cancer, så att det är en så här superomvälvande period för henne. Och det här dödsfallet gör att hon bara liksom inte står ut på sin egen studentfest eller födelsedagsfest, så att hon liksom sticker. Hon sätter sig i mammans bil som hon har fått nycklarna till och bara drar från sin egen fest och tänker sig att hon ska köra till världens ände. Och så kommer hon på att hon inte riktigt vet var världens ände ligger, så då googlar hon det och kommer fram till att säga okej. Det finns lite olika ställen som kallar sig för världens ände. Trosa verkar tråkigt. Men
det finns en pizzeria någonstans.
Ja, så då bestämmer hon sig för att hon ska välja ett som ligger i Norge. Och så liksom åker hon mot Norge, mot världens ände. Och så på vägen liksom så plockar hon upp en tjej som heter Kajsa som står och lyfter. Och så blir det som en roadtrip. Och som följeslagare har hon Bruce Springsteen. För hon har mammans gamla Bruce Springsteens skivor med sig i bilen. Så att det är som att han sitter som någon slags låtsaskompis i baksätet och pratar med henne som hennes coach typ, genom olika låtcitat som han levererar. Och så, och så blir det så här en helt, ja men en roadtrip som är så här fylld av campingar och typ lite fylla, lite kärlek, jättemycket sorg såklart efter mamman och jättemycket så här, vad ska jag bli, hur ska mitt liv bli? Nu börjar den här stora vuxenperioden typ. Mm. Jag tycker den är svinbra för att den just är så, här, så otroligt bra på att balansera det här jättestora allvaret och det här jätte, alltså den är så rolig så att man skrattar rakt ut ibland när hon är, träffar olika personer på olika campingar och sånt. Så att den är liksom, ja, jag älskar det när det får vara både sorgligt och kul samtidigt.
Mm. Och sen också är man så himla avundsjuk på att hon gjorde konceptet roadtrip. För att det tänker man ju, det funkar inte i Sverige. För att liksom E4, hur jävla kul är den? Alltså så tråkig väg. Det går inte att skriva något spännande längs E4 eller E22 eller vad det finns för vägar här i Sverige. Men hon har ju verkligen gjort det. Det är ju fantastiskt med roadtrippen.
Mm.
Ja, men det är underbart.
Det är så kul också att hon inte ens vet, så här, bilen börjar krångla helt plötsligt och hon bara, har typ aldrig kört bil. Så hon bara, vad fan är felet? Och så stannar hon och så bara kommer den här Kajsa bara, har du testat att tanka? Då har hon liksom missat den detaljen att man behöver ha bensin när man kör bil.
Ja, men den är så himla bra. Här känns det som, när jag läser den så kände jag att folk kommer inte att förstå hur bra den här är. För den är så bra skriven. Alltså jag kan verkligen se hantverket som ligger bakom. Och om man inte skriver så tror jag inte man förstår liksom hur mycket jobb ligger bakom för att få att det ska vara så lätt allting. Alltså det känns ju väldigt lätt gjort. Men man fattar att hon måste jobba som en galning för att få till den stämningen. Ja, men den är otrolig.
Ja, jättebra.
Jag älskar också att de dricker sig fulla på alkoholfritt vin.
Ja.
Det går så himla bra.
De vill så gärna känna sig fulla så att de köper det.
Ja. Ja. Men då tar jag den en bok, en fantasybok som heter Dödsdansen, Linda Åkerström. Den här är också jätteny. Den kom i somras för typ en månad sedan. Och det här är första delen i en trilogi. Och då bygger den på legenden Horgadansen, som är det här att djävulen spelar danspar, börjar dansa, kan inte sluta. Till slut är det bara deras skelett som hoppar runt för att djävulen bara, de har dansat sig, allt har trillat av kroppen. Och i den här boken så används det i form av, det är liksom nutid, en tjej som heter Heddy, apropå Hedda, som ska fira midsommar med sina kompisar och de är ute på landet, jag tänker någon så här typ Jämtland eller ja, inåt landet någonstans. Och de ska som åka till en dansbana där det är lite så här ute i skogen och de har planerat allting. Och sen händer det massa sådana här saker som jag inte kan avsäga vad det är, men det är liksom, jag har gett några hintar. Och Heddy ser det här och förstår ju att det här, det är en tragedi. Jag är den enda som har sett vad som har hänt. Det här måste jag liksom, ja men jag måste göra någonting. För det försvinner massa människor och polisen kommer dit och det blir världens ståhej och sådär. Och Heddy är den enda som har sett vad som faktiskt hände. Ingen annan vet vad som har hänt. Och det här är ju första delen i en trilogi. Och den första delen är typ 400 sidor tjock. Och det läser man bara hur lätt som helst och känner direkt när kommer nästa del. För att den här boken är så himla maffig. För att jag tycker att jag sista tiden har läst så tråkig fantasy. Där det är bara så här, det är skarvningar och genvägar. Och bara nu kom det lite magiskt. Strunt i det, bara hur det här ska hänga ihop. Nu hoppar vi vidare till nästa spännande cliffhanger. Och den här är mycket bättre gjord. Liksom allting är så välgrundat och det är jättebra karaktärer och de har jättebra relationer. Alltså det känns verkligen generöst och bjussigt. Så att man tycker att bara man får verkligen så himla mycket upplevelse på de här 400 sidorna. Så jag hoppas ju att den nästa boken kommer, ja men senast nästa sommar. Alltså hoppas att det inte är 3 år till nästa bok utan att den 10 månader kan jag vänta. Sen måste jag få läsa del 2.
Jag började läsa på den här i morse. Och tänkte just på det, alltså just med det här med detaljerna. Så jävla snyggt gjort. Alltså man får grepp om en karaktär. Nästan på första sidan så fattar man, det är någonting som inte är riktigt här. Det är någonting quirky och någonting som är annorlunda med den här personen. Och jag bara, så jag var tvungen att cykla till jobbet.
Hatar när det händer.
Nej, men för jag läste hennes förra bok som heter Hej då vi ses väl, som är liksom inte ett fantasy moment utan det är vanlig realistisk bok som är också de jättemycket sina fina karaktärer. Så när den här boken kom så tänkte jag bara nej men gud, varför ska hon läsa med en fantasy, det kommer att bli helt annorlunda. Men nu känner jag som att jag får de här fina karaktärerna och den här fantasy upplevelsen så att det blev verkligen en bra. Hon har gjort det väldigt bra med den nya genren.
Det är krångligt det där att hoppa. Alltså fantasy är ju, känner jag, det måste man ha pejl på saker och ting och vara skicklig på vad man vill säga och ha koll på världbygge och så vidare. Det är så här unforgiving genre.
Ja, verkligen.
Och så. Hörrni, ni, tack så jättemycket för tipsen. Tack för det här magiska samtalet. Det var fantastiskt kul att prata med er. Verkligen.
Ja, men det stannar.
Ja. Så ska jag ta och stanna inspelningen.
Alla sitter ju helt frysta.
Helt frysa sig. Det är helt fantastiskt. Jag kanske inte lyckas, men vi får väl se.
Ja. Det pågår.
Stopp recording. Yeah.